Hej, jag heter Maja Gun och jag är konstnär och designer och doktorerar i mode på Textilhögskolan i Borås. Och i det här avsnittet av Jämställdhetspodden så ska vi prata om ett av mina forskningsprojekt, If You Were a Girl, I Would Love You Even More. Jag köpte honom en BH och en peruk. Peruken är en svart page. BH:n är ljusrosa. Han sätter på sig både BH:n och peruken. Jag hjälper honom, klär honom och instruerar honom. Han tar inga egna initiativ. Jag fyller BH:n med lite tygbitar. Den blir lite knölig och tyget sticker fram på vissa ställen. Det ser inte naturligt ut. Vi är min lägenhet. Det är bara han och jag. Det är ett experiment, förklarar jag. Det gör inget om dina bröst ser onaturliga ut. Jag vet inte varför jag säger så. Men kanske är det för att få honom att slappna av. Att bära de där feminina plaggen eller attributen verkar göra honom så nervös och ängslig att jag inte vill att de tekniska aspekterna, alltså hur själva brösten ser ut, ska vara avhängande. Samtidigt så är jag inte säker på att ett utseende som skulle passeras som naturligt skulle göra honom mer bekväm. Han distanserar sig hela tiden från de kläder jag ger honom. Även om han deltar i projektet av fri vilja får jag intrycket av att han inte vill upptäcka klädernas potential fullt ut. Istället blir vi att arbeta med hans motstånd. Han sätter inte på sig någonting förrän jag frågat upprepande gånger. Han förtydligar att kläderna inte är hans val, utan mina. I början av projektet verkade det som om peruken och den vadderade BH:n blir så främmande för honom att det tenderar att bli teaterkostym istället för bärbara plagg eller accessoarer. Han har bara på sig peruken och BH:n. Det är ett försöksexperiment utan publik, även om han uttrycker en rädsla för att grannarna ska se honom genom fönstret. Medan han sätter på sig kläderna uttrycker han en verbal degradering av plaggen genom att påstå att de är löjliga eller konstiga. Det verkar som om situationen är omöjlig för honom att ta på allvar. Han skrattar och klagar på samma gång. Han verkar obekväm i hur han ser ut. Han vill ta av sig det så fort han kan. Jag fortsätter projektet med att ge honom kläder som från början var gjorda till mig eller kunde ha varit gjorda för att passa en kvinna och som jag tror att de skulle passa i. Någon gång i början av projektet frågade jag honom vad han skulle vilja på sig om han var kvinna. Som i alla moment i det här projektet han först motsträvig. Jag vet inte, säger han. Efter ett tag erkänner han att han skulle föredra en klänning. Vilken typ av klänning, undrar jag. En sommarklänning, svarar han. Jag skulle vilja ha en sommarklänning. Inte för tajt. Utan ganska lös. Okej, svarar jag och syr honom en klänning. Projektet fortsätter med en rad protester från honom. Han bär klänningen men klagar konstant. När jag frågar om hans åsikt om plaggen vägrar han först att se sig själv i spegeln. Han vill att jag ska bestämma. Han tycker allt ser hemskt ut. När han ser fotografierna på sig själv som just tagit kan han knappt titta på dem. Han har inget positivt att säga. Jag konfronterar honom och frågar varför han reagerar så starkt. Jag ifrågasätter hans tolerans och acceptans. Han bemöter inte riktigt det. Hans motstånd mot kläderna jag ger honom verkar vara så djupt grundat i honom att han inte kan verbalisera kring det. Men hans kropp reagerar. Han kröker ryggen när han sätter på sig klänningen som om tyget skavde mot huden. Han skakar när han tittar sig själv i spegeln. Varje provning är en kamp. För oss båda. För honom ligger det svårt att se sig själv i spegeln iklädd de där plaggen. För mig ligger svårigheten i att överhuvudtaget få honom att sätta på sig dem. Ibland verkar det som att han vill bära kläderna, men inte vågar. Men han vid nästa tillfälle vågar, men då istället hela tiden uttrycker sitt missnöje eller vägrar ge några kommentarer överhuvudtaget. Kroppen verkar reagera på samma sätt. Antingen går hans hand över plagget i en till synes nervös rörelse, eller så fryser han till, som om han var livrädd. Det händer även när vi är själva. Jag som publik, eller han själv som betraktare i spegeln, tycks vara tillräckligt för att vålla de här reaktionerna. Eftersom vi inte exponerar hans nya stil för hans familj eller vänner, försöker jag istället verbalt reda på hur hans omgivning skulle reagera på hans nya utseende. När jag frågade honom om det är svaren negativa. Det verkar, enligt honom, som att ingen runt omkring honom skulle acceptera eller respektera honom som han nu ser ut. Du skulle kunna gå så här till jobbet imorgon. Säger jag. Aldrig. Jag skulle åka på stryk. på riktigt?
Ja.
Vad skulle de i din församling säga om de såg dig? De skulle säga åk hem och byt. Och dina barndomsvänner, hur skulle de reagera? De skulle sluta prata med mig. Jag skulle inte existera mer för dem. Vad skulle dina DJ-polare säga om de såg dig så här? De skulle skratta. De skulle inte sluta skratta. Och din mamma? Hon skulle gråta. Den obekväma känslan uttrycks inte bara verbalt utan blir också tydlig när han fotograferas. Han fryser lätt till i olika kroppsställningar, blir stel och orörlig. Vid ett tillfälle sitter han på en stol iklädd knutblus och svart hatt. Jag ber honom om olika uttryck, men hans mimik är fortsatt statisk. Hans kropp kommunicerar känslan av att vara fel och den känslan tycks ta över alla andra försök till varierande uttryck. Jag uppmuntrar honom att härma kroppsliga uttryck som kan refereras till kvinnliga fotomodeller eller ses som stereotypa idéer av hur kvinnor för sig. Jag försöker åstadkomma en lek med föreställningen om en flickas speglande, men det berättar jag inte för honom. Jag ber honom bara att puta med läpparna, gå på ett speciellt sätt och stå i feminina poser. När jag ser honom göra det blir det tydligt för mig att hans kropp inte är van vid det här. Antagligen är hans vanliga agerande framför speglar av helt annan karaktär. Det faktum att jag uppmuntrar honom att agera på ett sätt han förknippar med det motsatta könet skapar ett hos honom starkt motstånd. Han är i det här läget inte särskilt samarbetsvillig. Han verkar obekväm över hela situationen. Det är som man inte vet hur han ska reagera. Om man ska försöka göra det jag ber honom om. Eller man bara ska stå still och inte göra någonting. Han gör något mitt emellan, men går inte riktigt in för det. Det finns ett motstånd hos honom, men han uttrycker aldrig att han inte kommer att göra det. Han säger, jag är inte född med kunskapen om sånt här. Jag föddes inte så här. Och jag svarar, allt du kan har du lärt dig. Nu kan du lära dig det här. I trapphuset på ett hyreshus får jag honom att öva på sitt sätt att föra sig. Jag ber honom att gå fram och tillbaka, att vicka på höfterna mer och mer för varje steg. Han har på sig en liten svart klänning. Den är tajt. Den tar fram hans kropp på ett snyggt sätt, informerar jag honom om. Han säger att han är rädd att någon ska se honom. Han vill inte att grannarna ska veta. Han fortsätter ändå att öva där i trapphuset. Han går på tårna, låtsas att han har högklackat. När jag fotograferar honom vill han titta på bilderna. Han ger inga direkt positiva kommentarer, men det är ändå tydligt att han nu är nyfiken på sin kroppsliga förändring och på hur han ser ut. När vi är i Berlin har han på sig naglack för första gången. När jag säger att jag tycker det är snyggt och sexigt med röda naglar protesterar han. Nej, det är inte sexigt. Så fort du är klar med fotograferandet så tar jag bort det. Jag berättar då att jag antagligen måste komplettera med fler bilder, att jag måste fotografera honom igen senare. Han går med på att låta nagellacket sitta kvar. I slutet på dagen uppger han att han slutar tänka på de målade naglarna. Att han har vant sig. Han blir påmind om sina rödmålade naglar när han bemöts av komplimanger från människor han träffar. Han får många komplimanger och ofta från människor han inte känner. På flygplatsen i Berlin noterar säkerhetsvakten de röda naglarna när han kollar passet. Snygga naglar, säger vakten och hans allvarliga ansikte förbyts mot ett vänligt leende. En kvinna med samma naglar hade antagligen passerat obemärkt. Efter vi gått på planet frågar jag om han trodde att säkerhetsvakten stötte på honom. Nej, jag tror inte han var gay. Han tyckte nog bara att jag hade snygga naglar. I nästa mening informerar han mig om att Seal hade nagellack i tv-programmet Oprah. Han erkände att han tyckte det var coolt. Men det var svart, förtydligar han. Jag tror att du skulle vara fin i mörklila, säger jag. Nästa gång. Några dagar senare när vi ska fixa hans naglar så vill han måla dem själv. Han går in för det och är mycket koncentrerad. När han är färdig inspekterar jag resultatet. Jag bekräftar honom och säger att han gjort ett bra jobb. Ingen skulle kunna ana att det är första gången du målar dina naglar själv, säger jag. Han svarar inte på det, men han verkar nöjd över resultatet och att jag ger honom komplimanger för det. En vecka senare talar vi i telefon. Han berättar att han haft lila naglar hela veckan. På jobbet, med gamla vänner, på klubbar och barer. I Stockholm, när If You Were a Girl, I Would Love You Even More har pågått i några månader, låter jag honom prova några blusar. Han säger att han kan ha dem, inte på jobbet, men när han går ut. Vi väljer en ljusblå med bröstinsnitt och draperad krage. Han verkar gilla känslan av blusens silka material mot huden. Han har inga problem att varken visa sig i blusen offentligt eller titta sig själv i spegeln. Istället säger han att han gillar den och använder superlativ som cool och nice för att beskriva den. Efter vi är klara med de sista fotograferingarna visar jag honom ett par högklackade stövlar från Rick Owens herrkollektion. Han säger att han skulle kunna bära dem utan problem. För honom, nu, är höga klackar inget extremt. Vad var det vi hörde precis?
Det var ett utdrag av If You Were a Girl, I Would Love You Even More, som ett projekt som handlar om en mans rädsla för att bli feminiserad. Och att jag klär honom i kläder eller attribut, accessoarer och så, som han uppfattar som feminina. Och så handlar det om hans reaktioner på de här plaggen eller accessoarerna, attributen. Och hur de också förändras över tid. Det här var ett projekt som pågick i ungefär ett år. Så det handlar om hur det förändras. Och det jag läste var ett hopklipp av olika scenarier eller scener som utspelade sig. Så jag presenterade det här projektet med fotografier och sen den här texten. Som bygger mycket på den dialog som vi hade under projektets gång och vad som hände.
Jag tänkte just anknyta lite till din forskning, eller fråga lite om den. För att du har ju, du forskar ju kring mode, design och applicerar ett slags, säger du, queer-feministiskt perspektiv.
Mm.
Och jag tänker så här, men skulle du kunna förklara lite vad det är, vad det innebär att forska på det sättet?
Jag tycker det är väldigt svårt att prata om det kortfattat för att det är så mycket som man gör. Men jag jobbar med något som jag kallar för performativ designforskning.
Mm.
Och det är konstnärlig forskning knuten då, jag är knuten till Textilhögskolan i Borås. Och på en modeinstitution där. Och för mig, performativ designforskning kan betyda olika saker, men för mig betyder det att jag jobbar med iscensättning, alltså performance relaterat på olika sätt. Och då behöver performance inte vara någonting som sker på en scen, utan performance kan också vara möten mellan människor, ritualer, fester och så vidare. Och performativ, det begreppet är också kopplat till performativitet som Judith Butler pratar om, alltså att genus är en iscensättning.
Mm.
Så jag har också ett genusperspektiv. Och ett, eller, jag använder mig också av queerfeministisk teori i mina projekt. Så jag gör en serie, eller olika typer av iscensättningar av olika slag. Och i de här iscensättningarna så jobbar jag med ett, på olika sätt, queerfeministiskt perspektiv. Och i iscensättningarna så har kläder en fundamental roll.
Mm.
Och i de här iscensättningarna där kläderna har en viktig roll så tittar jag på deltagarnas kroppsliga erfarenhet, alltså upplevelsen av plaggen. Och utifrån den studien så diskuterar jag kläders performativa och ideologiska funktioner.
Mm.
Och jag gör det då på en modeinstitution i ett forskning som behandlar designmetodik inom mode. Så jag försöker då att visa, jag ger exempel på hur man kan arbeta på det här sättet. Använda med sig av de här metoderna i en designkontext. Så varje projekt har ju liksom sina egna, vad ska man säga, delmål eller liksom har sina frågeställningar och sådär. Och sen har jag det övergripande då som handlar om designmetodiken.
Mm. Hur kom du på att du ville göra ett projekt där du skulle experimentera med att klä en man i typiskt kvinnliga kläder och så?
Mm. Jag befann mig i USA under tiden då projektet startade och jag bodde där då och reagerade på vad jag uppfattade som tydligare könsroller än här. Så det var dels en reaktion på det, tror jag. Men sen så mötte jag en konstnär som heter Genesis P. Orridge som har jobbat med tillsammans med sin dåvarande partner och jobbade med plastikkirurgi för att åstadkomma en att de skulle efterlikna varandra, att de skulle vara identiskt lika i vetekroppen. Så jag var på en föreläsning och sen middag med henne och tyckte att det var en så fin berättelse och sorglig också på många sätt. Det var ungefär i samma veva som jag startade projektet. Och vad som utlöste det också, att jag började jobba med det, var att den här personen som deltar i projektet, jag hörde några av hans vänner uttrycka sig negativt eller negativa ordalag om eller använda ordet gay i negativa ordalag. Och att han, som jag uppfattar, inte tog ställning mot det kanske, eller att han hade tydliga föreställningar om hur en man respektive kvinna skulle agera och vara. Och jag ville utmana de föreställningarna och se hur han skulle. Och jag tror också att i och med att han reagerade så starkt på första provningen som vi gjorde, så gjorde det också att jag kände att jag ville jobba vidare med det. För att det fanns ett motstånd där som jag inte riktigt tror jag eller jag kunde förstå det, men jag ville se om jag kunde förändra det på något sätt.
Jag tänkte gå tillbaka till det sen om hur han har reagerat under den här perioden. Men jag tänkte först höra, för du pratade ju om att du tyckte att könsrollerna var mycket tydligare i USA. Jag tänkte bara så här, på vilket, har du några exempel på hur det tog sig uttryck?
Jag tänker att jag bodde ju i New York och New York har ju alla typer av människor. Så att det är också en väldigt accepterande miljö på många sätt. Det finns ju ett stort queer community och så att, men det var väl att jag runt den här mannen som deltar i projektet, att hans uttalanden eller liksom människor runt omkring honom och att han hade väldigt tydliga föreställningar om hur han skulle, som heterosexuell man, skulle vara klädd. Jag tyckte det var intressant att utmana den föreställningen.
Hur brukade han gå klädd vanligtvis? Hade du tänkt på det? Någonting?
Jeans, skjorta, skärp.
Och hur kom du i kontakt med just honom? Var det någon du kände sedan innan? Eller var det någon du letade upp?
Jag hade lärt känna honom. Men han var inte liksom... Nej, men så här, jag tror att för mig är det nog så att jag kommer från en kontext liksom, en konst och designkontext, svensk kontext, där genusöverskridande kläder eller så här, är inget konstigt eller onormalt eller så, och den här personen kom från en helt annan kontext, och jag tror att det var det jag har ju många vänner som jag skulle kunna gjort det här projektet med och fått ett helt annat resultat. De skulle inte reagera, för det var ju ett icke-offent, det var ju, alltså framförallt initialt så var det ju, under väldigt lång tid så var det ju plagg som han inte visade, alltså han visade ju inte upp sig för någon mer än för mig, eller för sig själv, och det var ändå så starka reaktioner, det var för mig ganska nytt. Så det var nog därför valet blev just honom också. Hade det varit en person som inte hade reagerat så hade det inte blivit det här projektet. Liksom.
Nej.
Då hade det blivit någonting annat.
Precis, så det var det starka motståndet mot det här som lite triggade igång. Men jag tänker så här, ja, men det är intressant att du berättar hur hans reaktioner förändras med tiden.
Mm.
Jag tänker så här, kan du beskriva så här, ja, men mera när, för först var han väldigt negativ och tyckte det var jobbigt, så som du beskrev. När var det han, och sen så blir han ju lite mera accepterande mot det här och kan tycka att nästan han vågar till och med visa sig lite grann offentligt.
Mm. Jag tror att det är flera aspekter där. Jag jobbar ju, i det här projektet ingår i en modeforskningskontext. Och genom mode så ser jag att begär och är en stark del. Och att man vill bli liksom konfirmerad av andra och sådär. Just konfirmerandet tror jag är en viktig del i det här projektet. Att jag hela tiden liksom sa att han var fin och snygg och alltså bara bra grejer om hur han såg ut när han hade de här kläderna på sig. Det tror jag var en stor bidragande faktor. Jag tror också att det fanns ett, alltså hos honom fanns det nog ett, en fascination och ett intresse för att jag kom från en annan kontext än vad han gjorde. Att jag kom från någon konst och designkontext. Han tyckte det var spännande, tror jag. Och därför också ville vara med i projektet på grund av det. Vi hade också en bra personlig relation, så det spelade in såklart. Sen så finns det flera liksom skeenden som jag kan se förändra. Det här var ju ett projekt som pågick ungefär ett års tid, så det var ju ingenting som skedde snabbt på ett sätt. Men det var liksom, jag tror att det är konfirmerande, men också att den här rädslan för hur hans vänner skulle reagera, när han hade nagellack på sig till exempel, så var det flera av hans vänner som var väldigt frågande och sådär. Det berättade jag också i, men jag läser inte upp det nu. Men då var det samtidigt några av hans vänner som inte reagerade så.
Mm.
Och det var de vännerna som han trodde skulle reagera starkast.
Mm.
Så att det är också, för jag fick honom att tänka om lite grann. Men sen också var vi på olika platser. Det utspelade sig i New York, i Stockholm och i Berlin. Och där Berlin kanske var den tryggaste miljön för honom. Därför att där kände han ingen. Och inte jag heller egentligen. Så där kunde man experimentera mer utan att känna att det var för nära liksom, någon slags vardag. Eller att man behövde konfronteras med någon. Och där kom han också med egna initiativ. Han började också efter ett tag att komma med... Han tyckte till exempel att jag skulle googla bilder på Grace Jones så att han kunde efterlikna henne. När vi var i Berlin så hittade han en bild på en kvinna som tappade upp ett bad och satt naken med en så här, handduksturban på huvudet bakifrån. Då ville han göra exakt den bilden. Mm. Och det tyckte jag var intressant, att han ville göra en bild som var utan kläder. Att då, vilket jag också tycker förtydligar kanske då att det handlar så mycket om kroppen och inte bara om de kläderna. Att han tyckte liksom att bakifrån så kunde han passera som kvinna då kanske, eller liksom feminin på något sätt. Ja, så det finns flera liksom, tror jag, lager i det här projektet eller olika händelser som har påverkat på olika sätt.
Det här själva namnet på projektet, If You Were a Girl, I Would Love You Even More. Hur kom det sig att det blev just det namnet?
Jag vet inte hur jag kom på det. Jag kommer inte ihåg det. Men alltså exakt liksom när det där, den här meningen kom upp. Men det handlar ju, eller det är kopplat till att det här begäret som jag pratade om inom mode, men också att det här konfirmerandet, att jag på något sätt, att jag konfirmerade honom när jag såg ut. Och sen så var det ju också, alltså det kan vara också viktigt att säga, att det här projektet bygger på mycket, alltså dels så bygger det ju på tillit skulle jag säga, och någon slags trygghet i det, att han överhuvudtaget liksom vill vara med i projektet och så. Men också att det var liksom ett lekande med det. För det är lätt, alltså jag tänker, när man läser upp det så här så det, kan man ju så här skapa sig olika bilder av situationen. Att det var liksom hemskt för den här stackars mannen och kan på sig så där. Och det var ju liksom jobbigt i perioder, men det var också väldigt mycket fniss och skratt. Alltså så här, det var en lekfull liksom process. Så. Men jag tror att utmaningen för honom där låg i att han har en föreställning av hur en heterosexuell man ska se ut. Och han vill inte bli förknippad med att vara något annat än en heterosexuell man.
Mm.
Och sen vet jag inte heller om han liksom själv i det läget i alla fall när projektet började liksom reflektera, jag tror inte han reflekterade över varför han reagerade så, så starkt. Utan det var liksom inprogrammerat typ. Alltså så. För att om det inte hade varit, alltså jag kan inte tänka mig annars varför man skulle reagera så starkt. Om det, alltså om man börjar skaka för att man har på sin klänning. Alltså det är ju någon slags skräck. Så. Och kanske också skräck för vad kläderna kan sätta igång för mekanismer, tänker jag. Alltså vad man, man kanske är väldigt rädd för om man har de känslorna i sig. Eller om man tänk om jag skulle börja gilla det här. Och vad säger det om mig? Och, alltså du vet, det kan ju vara en massa sådana här identitetsaspekter. Och då kopplat till en, om man kommer från en kultur där det inte alls är accepterat, så kan det bli väldigt svårt. Väldigt jobbigt.
Jag tänker på, alltså nu var det ju en heterosexuell man som blev föremål för projektet. Jag tänker så här, hade du, eller fanns det någon tanke med att till exempel inte ha det projektet eller koppla det projektet till exempel kvinna som klär sig i typiskt manliga kläder, eller var det en tillfällighet eller var det en medvetet val?
Det var en tillfällighet skulle jag säga. Det finns ju liksom folk som har gjort projekt på kvinnor som klär sig i manskläder och tvärtom också. Liksom. Mm. Men det här var ett medvetet val och väldigt, så jag utgår väldigt ofta från där jag står eller liksom från liksom vad som ligger nära mig. Mm. Det var liksom att den här personen fanns i min närhet och att jag liksom jobbade ganska, ja, att det var ett väldigt intimt projekt att vi jobbade nära liksom så.
Mm.
Jag har ju också fått frågan om skulle ta flera personer att jobba med och inte bara en. Ja, jag har inte varit intresserad av det liksom. Och jag säger inte heller, alltså jag ger ju inga, jag försöker inte bevisa något med det här projektet liksom på det sättet att jag säger att, alltså jag tycker det är lite farligt om jag till exempel skulle ha tre olika män liksom, då skulle de lätt liksom symbolisera olika saker. Att, att det här är mannen som kom från Jamaica och han reagerar så här, eller det här är liksom, alltså så här, det här är den svenska mannen, här reagerar. Alltså det blir ju väldigt lätt tror jag att man kategoriserar mycket mer än om man bara har en. Men ja, nej, det var mycket slump som gjorde att det blev just den här mannen och att det blev just det här projektet. Och jag visste inte, det kan jag också säga, jag visste inte i början av projektet att det skulle bli det här projektet. Utan det började som en researchfas på en kollektion som jag tänkte göra med androgyna plagg. Bla bla bla. Sen utvecklades det här projektet till ett eget projekt.
På vilket sätt är det här projektet och ditt applicerande av en queer feministisk teori på ditt arbete inom mode och design, på vilket sätt är det en jämställdhetsfråga?
Det är en jämställdhetsfråga därför att jag utmanar maktstrukturer. Alltså jag utmanar föreställningen om hur en heterosexuell man måste vara just i det här projektet. Och jag utmanar våra idéer om könsroller som någonting statiskt och någonting som ska vara på ett speciellt sätt. Och jag tror att det är viktigt att utmana och ifrågasätta och fundera över de här rollerna för att skapa jämställdhet.
Mm.
Sen tycker jag inte att alla behöver människor behöver gå omkring i klänning hela dagarna. Om man inte vill det. Men vill man det så ska man kunna göra det. Och om man inte vill det så kan det ändå vara bra att reflektera varför man inte vill det.
Jag får tacka jättemycket för att vi fick prata med dig.
Mm, tack själv. Kul att prata.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson och Shahrzad Fazeli.